Varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michela Porte-Gordon, och den här blytunga intervjun där jag får en möjlighet att djupdyka tillsammans med in i en persons värld som jag har fått följa sedan någonstans 2014-15, försökte reda ut det precis innan vi startade här. Det här är en person som i mina ögon har gjort en resa som de flesta drömmer om att göra. Men när jag sprang på honom så sprang jag på en otroligt kunnig, ödmjuk och riktigt, riktigt bra gubbe att hänga med. Så att jag är väldigt stolt över att kunna få kalla honom en lite mentor och lite vän på samma gång. Då. Så att med extra stort varm fan så vill jag välkomna Lars Andersson till podden. Välkommen Lars!
Tackar.
Hur är läget idag?
Hej, fint. Nu ska snacka sälja entreprenörskap så det är alltid kanon.
Ja, eller hur? Ja, men det har vi gjort innan och du har ju varit med på flera av mina på.
Nej, det är bara ett log så är det värt att göra, det vet du.
Ja, precis. Men du Lars, det finns otroligt mycket vi skulle kunna prata om, men jag skulle vilja att vi försöker att ringa in den här resan du har gjort med Lime och hur du var med och byggde upp ett av de största CRM:en på marknaden. Och liksom hur den resan har varit och lite kort om ups and downsen i det och vad det ledde till och vad du är idag då. Vi tar det lite övergripande. Men innan vi sätter igång i detaljerna så bara lite kort. Vem är Lars Andersson för de som inte vet det än?
Jag är en helt vanlig dude som man brukar säga. Jag har jobbat med företagande hela mitt liv. Kommer från en bakgrund med föräldrar som var entreprenörer. Så att det har alltid varit ett eller annat företag i botten eller en eller annan uppgift. Och jag tror det har nog format mig väldigt mycket. När man som barn använder kvällar och helger till att hjälpa till i företagen eller man hjälper till med olika saker så upplever man det inte på jobb på samma sätt. Och det tror jag speglas som fortfarande idag. Jag tycker det är extremt kul att driva företag och det är en naturlig del av det man gör. Och jag tror att det är lite av det DNA man har med sig.
Just det.
Får man skratta mycket på jobbet så är det ju inte jobb, då är det fritid.
Definitivt så. Och när började själva din entreprenörsresa?
Alltså, jag klev in i Lime Technologies som då på den tiden hette Lundalvik 1999.
Just det.
Och då ska man komma ihåg att jag inte grundat Lundalogik utan jag var med, vi var sex personer när jag började och omsatte någon sån där 3,5 till 4,5 miljoner per år. Ja. Och det var väldigt mycket att ta tag i och det passade mig i kanon. Inga fast definierade roller utan man fick göra det som var roligt. Och det hamnade väldigt mycket i...
Och haka på då. Jag sa så va? För det byr upp dig till dig. Du blir säkert presenterad en hel del. Vad fick dig att hoppa på Lundalogik då? Det är taget.
Ja, men på den tiden, jag jobbade på ett universitet och höll på med utbytesprogram med mera. Och pluggade samtidigt en magisterkurs i marknadsföring. Lundalogik som det lilla bolag det var hade satt upp A3-posters på Lunds universitet. Det lät spännande. Jag gillar mjukvara. Det var alltså, jag menar 1999, det var IT-boomen faktiskt påbörjad men kanske inte så uttalad som den är i ett historiskt perspektiv.
Just det.
Så jag plockade ner alla de A3-posterna, gick och knackade på och sökte rollen och de fick inte fler sökande. Vilket jag lärde mig sen var för att de inte hade fler kanaler ut utan jag tog ner kanalen in så att av en slump fick jag det jobbet.
Ja, jag menar det. Ja, men coolt. 99, ja men precis som du säger. Det är precis i början av... Hur var det om vi bara tar den på... Alltså, jag menar, idag är ju IT-bolag lite av... Liksom, det är överallt. Det är så vanligt idag så man tänker inte på det. Men då var det ju faktiskt... lite av den stundande stora trenden. Hur var det att ge sig in i IT-branschen 99?
Så jag är...
Eller tänkte du ens på?
Nej, alltså jag tror mer att man gav sig in i någonting som kändes som att det hade framtiden för sig. Man ska ju komma ihåg att det var inte så många år innan som Windows släpptes.
Nej!
Fast man klev ju in liksom i lite grann som att kliva in i internet-eran, fast on-premise med helt nya förutsättningar. Så alla som hade drivit företag innan med AS400-miljöer eller system som var inte Windows-baserade, tror jag såg på det här med lite nya ögon. Så att det var ju,
Vad var då som du gav dig in i då? För det här blev ju sen Lime och vi kom ju dit. Men vad var Lundalogik när du klev in i det? Vad var det för uppdrag som du skulle fitta?
Nej, men vi hade precis skrivit avtal med ett stort europeiskt bolag och kring ärendehantering. Och vi hade innan det byggt säljstödssystem egentligen i 7-8 år. Så att säljstöd som sedermera kallas CRM. Definitionsskillnaden är väldigt, väldigt liten. CRM är möjligtvis något bredare, men det var ju att hjälpa företag att sälja mer.
Just det.
Helt och hållet faktiskt baserat på egna behov av att sälja mer. Så att Lundalogik grundades en gång för att göra någonting helt annat. Man upptäckte internverktyget man byggde var ganska bra. Och man hade under 98-99 haft en begynnande tillväxt som var ganska kraftig. Så att det var ju, att gå in tidigt i ett bolag med ny teknik på en marknad där entreprenörskap belönades, det passade mig som hand i handske.
Kul. Och du kliver in där och då blev din roll marknadsdelen då från start? Eller hur såg det ut?
Alltså vi, jag är ju den sjätte personen som är på plats, så att det är ju inte så att det finns uttalade roller för allt man gör, utan börjar man med. Men de sökte de facto en marknadstjänst.
Just.
Sen så gick jag och klev jag in ganska fort och gjorde sälj också, så att sälj och marknad.
Just det.
Så vi var tre stycken som programmerade och tre stycken som sålde. Och sen hade vi tidigt också en kille som levererade. Så att det var setupen 99.
Och hur var det? Alltså, kan du minnas hur du jobbade med sälj- och marknadsdelen 99 då? För det är en hel del som lyssnar på det här som knappt vet hur det var. Eller kanske inte ens minns. Så va. Men jag menar, idag är det ju en helt annan grej med marknadsföring och alla de här bitarna. Men hur var det att göra de bitarna 99? Börja där, millennium.
Jag skulle säga det är som att göra det idag, men med lite mer lullull. Alltså vi, det var ju lite...
Vilka grejer till exempel? Då?
Oh, telefon. Ja. Och sen marknadsdelen var ju att vara på relevanta mässor. Det handlar ju om att, vilket var tidigt en idé för det bolaget, det var att skapa nöjda kunder. Jobba med word of mouth, se till att varje kund var en referens och sen jobba med referensförsäljning.
Just det. Så var det en av de stora grejerna? För jag menar, någonstans så tar ju det här en väldig fart, menar jag. Vad skulle du säga, fanns det några key factors, några aha moments i just det här med sälj- och marknadsföringen som du märkte att okej, nu här tar det fart. Här blir det liksom en jätteeffekt.
Ja, alltså dels så handlar det ju om att ha grundare som var visionära. Joakim som grundade bolaget en gång redan 1989-90. Var väldigt duktig på gränssnitt och hade mycket tankar kring hur man skulle bedriva företag, hur man skulle behandla kunder. Att man ska behandla kunderna som man själv vill bli behandlad. Och sen bygga system som stöttar det. Och sen så lite senare så tog bolaget in en kille som heter Anders som blev säljchef. Och som var väldigt duktig på B2B-delen och som formade mycket i grund och botten. Och sen så handlade det mer om att komma in med engagemang och energi. göra jobbet.
Mm.
Så att jag skulle nog säga så här, att sälja och leverera det man själva levde var hela poängen. Och det är också då jag tror det blir äkta.
Just det. För det är ju någonting som, om man tittar på tech-startup idag då, så är det ju oftast de, det har ju du och jag pratat om ganska många gånger tidigare, men det är oftast det man gärna undviker. Kommer på en bra idé och den liksom sälja sig själv då. Men det vet vi också statistiken på.
Men vi ska ju komma ihåg att det startas ju väldigt många extremt bra bolag. Men det startas ju, alltså, det startas ju fortfarande bolag som kommer vara stora om 20 år, men att de tar den organiska tillväxtresan, att de bygger det från grunden. Och de bolagen är oftast extremt robusta. De har gjort allting från början. De har sprungit på alla miner som finns. Och jag har inget, alltså jag ringaktar inte de som kliver in med startupkapital och jagar kapital och bygger snabbt. Men det är mer risk i det. Och du kommer en högre utslagning tidigt i processen. Man ska komma ihåg att de andra bolagen, ja, vad har vi, 1 miljon enmansföretagare tror jag någonstans runt där. Det är ju potentiella idéer som aldrig har tagit fart, om man nu ska vara ärlig. Så att det är ju inget misslyckande i, alltså, om bolagen lever, tjänar pengar och du har en person som är aktiv, så är det inget misslyckande. Men jag tror att vi generellt i näringslivet har ett väldigt, väldigt stort resurs outnyttjat gäng i enmansföretagarna.
Definitivt så. Jag tänker vi kommer tillbaka till det lite. Men om vi tittar nu då, så jag menar, millennieskiftet händer och IT-boomen händer, och det är mellan 2000 och 2007, så är det ju väldigt mycket som händer och sen smäller det där någonstans. Om man tittar på 2000 till 2010 då, om du skulle bara övergripande titta tillbaka på hur ni arbetade och vilken effekt det fick på bolaget och marknaden då. För där måste det ju ha varit en ganska defining tid för er, för det gick ju rätt bra med det.
Vi kan ju slå oss själva för bröstet och berätta hur duktiga vi var.
Jag vet att.
Som med allt företagande, samla rätt människor med rätt inställning och rätt driv, så kommer det bli bra.
Hur många blev ni? Alltså, för ni var ju 6 när du började. Om man tittar på de 10 åren som följde sen då, vad gick ni från i antal anställda där?
Ja, men vi kanske var 2010, om jag får gissa, jag kommer inte ihåg exakt, 90-100 pers kanske.
Inte så illa pinkat. Och jag menar, någonstans så organisationen växer ju för att ni tar större och större marknadsandelar. Vad var det ni gjorde jäkligt bra då? Vad skulle du säga liksom var eran som gjorde att det blev en sån fart?
Alltså dels teknikskiftet, att alltså vi kunde i princip gå ut och ställa oss på Stureplan, men på den tiden sålde man ju CD-skivor i box, eller till och med disketter i box. Jag vet, jag var på ett kundbesök på Stureplan när kunden, som han blev under mötet på vägen ut, sa vi borde knacka på för en granne också, för de behöver också det här systemet, och så sålde jag ett i trappuppgången. Alltså det var ju en annan tid då. Det var ju inte SaaS-lösningen, utan de sålde upfront, så det var en ganska enkel, jag tar det här beslutet eller jag tar det inte. Men det var nog inte det, alltså tiden ska man inte underskatta. Den var viktig. Att man höll fokus var nog det absolut viktigaste.
Vad menar du med fokus? Bara så att det är tydligt.
Men vi var duktiga på säljstöd och CRM. Hade ärendehantering, som då var det som egentligen rullade lite grann när jag klev in. Men det var inte vår grundbusiness, och hanterades lite styrmodligt under väldigt många år tills vi var redo att plocka in det i en CRM-suite. Stenhårt fokus på det vi var bra på, sälj och marknadsföring. Och sen så gå ut och predika det.
Just det. Och det är ju väldigt vanligt att man kommer till, alltså entreprenörer är ju ändå entreprenörer på något sätt. Och det är ju väldigt lätt att lockas in i, ja vi kan göra det här också, vi kan göra det här också, vi kan göra det här också. Och så är det liksom idéverkstan igång. Vad hamnade ni i sådana frestelser på vägen? Är väl min första fråga då.
Ja men absolut. Och det handlar ju väldigt mycket om säljarnas inställning, att du ska vilja sälja. Alltså du måste hela tiden, i mjukvarubolag måste du ha dragkampen mellan sälj och utveckling. Säljarna måste hela tiden, alltså, om vi backar ett steg, säljarna är världens bästa undersökningsresurs. För de kommer alltid komma tillbaka med de sakerna som du inte lyckades sälja. Och då är det ju såklart produktens fel. Vilket innebär att vi kommer tillbaka med massor med idéer. Kan man göra det här? Kan man göra det här? Jag tappar den här affären till följd av att det här saknades. Med mera. Och ibland är det sant, ibland är det inte sant. Men det innebär att om du hela tiden liksom har en säljare med lite manöverutrymme som försöker växa i en större kostym hela tiden, så kommer vi med en konstant marknads... Så det, så här. Det finns alltid färsk data i ryggen som säger att det finns kunder som vill ha det här.
Just det.
Sen gäller det att agera på det lagom snabbt. Du behöver ha mer än en som vill ha någonting. Men en annan stor lärdom var ju att vi gjorde ganska tidigt, jag kommer inte ihåg om vi kallar 80-20 eller 90-10, men vi definierade våran marknad stenhårt. Små till medelstora företag med som är relationsintensiva. Det vill säga, inte konsumentbolag som har tiotusentals ordrar och inte stora industrijättar som har en kund. Utan våra kunder var tvungna att vara relationsintensiva. De skulle jobba med sälj och marknad och de skulle vara relativt många. Sen,
det här sägs vara...
Men det skulle vara 90% av vår verksamhet. De sista 10% fick vara lite experiment. Antingen och tekniskt, storleksmässigt, marknadsmässigt. Så att man har en grundtrygghet i affären innan man börjar experimentera med stora kunder, med export eller vad det nu var. Och vi tog tidigt in en stor kund, en resekoncern i Sverige så kan man säga, som behövde CRM-system. Och vi kunde lösa väldigt mycket av deras behov. Men de var ju B2B och B2C. Vilket innebär att det ställer ganska mycket stora tekniska krav på oss. Vi behövde ha en databas med mer kapacitet. Vi behövde titta på relationer ur ett segmentsperspektiv snarare än ett individperspektiv. Och allt här var ju, vi hade inte kunnat ta två sådana kunder eller tre sådana kunder. Vi hade svårt att hantera en sån kund. Det tog många år för oss att bygga det här riktigt, riktigt bra. Men att göra de 10%ens chansningar gjorde också att vi sen kunde ta andra kunder som var databasintensiva. Vi kunde ta andra kunder som hade en annan typ av marknadssituation än vad vi var vana vid. Och det gjorde ju också att vi fick starkare varumärken i portföljen, vilket i sin tur skapar trygghet.
Just det. Nej men du, det är massa guldkorn här så jag bara vill fånga till den som lyssnar, för vi är ju vana vid att plocka ut dem och se till att folk fångar dem. Och en grej som du pratar om att säljarna blir en marknadsresurs, det känns ju som någonting som väldigt, väldigt många missar, eller att det till och med finns, det vill man ju helst inte prata om så högt, men att det finns lite prestige i det, att när man vill inte ta in det som kommer in. Jag har ju lärt känna dig då, men hur har ni lyckats få den kulturen på plats då, att vara så mottagliga? För det är ju någonting som jag som går in och konsultar i bolag kan ju se den ganska tydligt väldigt fort. Vi gillar ju att prata om att allt ska vara så platt, men det vet vi ju alla att så är det inte i de flesta fallen, menar jag. Men hur lyckades ni med det? Alltså, var det bara något som var från start, eller fick ni jobba med det aktivt för att liksom inte komma till det här att nej, men vi kan allt, vet allt, går ni ut och sälj?
Nej, men jag tror vi var inne på det innan. Alltså, ja. Rätt individ med rätt inställning i grunden i bolaget, och sen rekryterar du Och vi var ganska tidiga med att sätta upp en målbild för vad en säljare hos oss skulle kunna, vilka typer av kriterier det skulle vara. Och vi fick nog alltså, det blir oftast en kopia av det man har. Så våran utmaning var nog snarare, alla vi var stöpta lite grann i samma form. Så våran utmaning var mer att ifrågasätta det, att inte liksom anställa blonda, blåögda individer enbart, utan faktiskt då titta på att våran kundbas är inte blond och blåögd. Så vi hade nog snarare den utmaningen att man måste gå bredare, man måste titta på olika kulturaspekter, och jag tror det är nog kanske en av de viktiga sakerna jag har med mig när man rekryterar, att de rekryter man har ska inte assimileras in i vår kultur. De ska komma in och ha samma kärnvärderingar, men de ska tillföra och bredda vår kultur.
Ja.
Rätt människor som alltid.
Mm. Nej, och den är, ja, den de som lyssnar på detta, det här är ju verkligen så himla viktigt, och jag gillar att du sa det här att sälj inte bara är förflyttning av tjänst och produkt, utan basically använd också de som pratar med marknaden att ta tempen på dem och faktiskt ta in vad är det marknaden säger, för de är ju first line där ute på något sätt. Va? Så att, ja, du som lyssnar, anteckna så det ryker. Du pratar om att definiera marknaden också, Lars. Och just det här att hålla fokuset. För det är återigen, det är väldigt lätt att när man, av olika skäl tänker jag, när man bygger upp ett bolag, det är också i, när ekonomin tryter, då är det också väldigt lätt att, ja men fasen, ska vi göra det här, så börjar man släcka bränder så. Hur lyckades ni, var det för att ni liksom satsade på organisk tillväxt tidigt som ni slapp det, eller vad skulle du säga gjorde att ni lyckades ändå mota den i dörren?
Alltid lätt att vara efterklok, men jag tror, alltså dels återigen då, vi levde i en tid när IT-tillväxten var på gränsen till grotesk. Alltså det, så det spelade in. Vi fick många kunder snabbt. Där handlar det ju väldigt mycket om att snabbt förstå vad det är för värden man tillför. Men också att titta på slutprodukten när du väl har levererat det här till en kund. Hur mycket support, hur mycket samtal, hur mycket besök, hur mycket konsultation krävs för att sätta upp det. Och ju mer lean en kund var, alltså det vill säga, ju mindre handpåläggning vi borde göra, eller behövde göra, desto mer var vi en bra market fit. Så att det handlar ju väldigt mycket om att titta på, okej, var har vi lätt att sälja? Var skapar vi lite turbulens och var bygger vi bort friktion? Och då det utkristalliserar sig en kundtyp som är ganska lätt att säga, här kan vi sälja.
Ja.
Och så får man bara titta på, varför kan vi sälja här? Vad är det som gör de här unika?
Just.
Och det är klart, det är ju lättare när du har 100 kunder än när du har 5 kunder att jämföra. För att alltså, ju större statistiskt urval du har, desto bättre.
Hur länge var du sen aktiv i säljet? Alltså organisationen växer, ni gör oss anställda. Jag tänker att vi rör oss framåt 2014 och till. När var det du lämnade? Vad ska jag ha tidsgränderna?
Jag lämnade 2020.
2020 var det, just det. Och då hade ni, det var då ni sålde. Det var då ni sålde, eller?
Nej, vi alltså, ska man ta den resan, så Lundalvik såldes 2007 till ett bolag som heter Bisnord.
Mm.
Bisnord var en sammanslutning av par, direktmedia med flera. Så informationsförädlare kan vi väl kalla dem.
Just.
Och där hade vi en teori om att vi skulle kunna föda de här två eller slå ihop dem. Det vill säga att du skulle kunna ha information vid fingerspetsarna istället för att du ska ladda in lister från par eller något liknande. Utan ditt säljstöd ska vara förpopulerat med rätt telefonnummer, rätt befattningshavare. Och där befann vi oss fram till typ 2011 när vi var ett gäng som valde att köpa ut Lundervik från Bisnode tillsammans med en extern investerare. Så det gjorde vi 2012 och sen 2018 så börsnoterade vi Lime.
Ja, det är en ganska häftig grej. Men jag minns ju det, för att jag kommer ihåg att det var ju så jag kom i kontakt med Lime då. Det var ju just det här som du sa, för jag har jobbat med många CRM-system och jag vet att det som stack ut var ju det att man kunde söka upp bolag och nummer och alla de grejerna direkt då. Och jag vet att jag reagerade så starkt på det, för jag som hade passerat stora säljorganisationer i min karriär då hade ju aldrig varit med om det, för vi hade ju det där, listorna var på den sidan och så hade man CRM i den sidan och det var liksom oj. Och jag sprang på er då och jag upplevde ju att du var väldigt aktiv även då i säljet. Bara så överlag då, där sälj- och marknadsdelen. Det kändes som att du var liksom involverad. Var du det hela vägen sen?
På olika sätt kan man väl säga. Jag sålde nog aktivt fram till åtminstone 2012, 13, 14 någonstans där. Alltså att vara ute och körde egna kundbesök. Sen var det mer att man följde med yngre förmågor ut, gjorde kundbesök. Men någonstans i den vevan så växte vi så mycket så att vi började få fler produkter i våran flora. Du pratade om en produkt som vi kallar för Lime Go. Där hela idén var att du skulle egentligen sasifiera både mjukvara och informationsköpet till en fast månadskostnad. Ja. Men då hade vi ju även Lime CRM som var våran storsäljare. Så vi behövde produktansvar för de här delarna. Så att vi gjorde egentligen som så. Det var nog då jag kom i kontakt med dig 2014 skulle jag tro. Ja, det kan nog vara tidigare ändå när jag tänker efter. För vi började tänka på Lime Go under tiden vi ägdes av Bisnode. Det var en liten grann en förutsättning att vi hade tillgång till data.
Just det.
Då gjorde vi det som en startup i bolaget. Så vi satte upp en hel struktur med 8-10 personer som var liksom ett bolag i bolaget med väldigt mycket självbestämmande. Så där var det ju stenhårt sälj. Då satt vi allihop och gjorde allt från att ringa och sälja till att bygga marknadskampanjer. Mycket online marknadsföring på den tiden. Alltså att generera low-touch affärer till att sitta och fakturera en gång i månaden. För vi fokuserade stenhårt på sälj och marknad och sen så fick allt annat bli manuellt tills det gjorde så ont att vi började bygga bort det.
Just det.
Och därefter så gick jag mer och mer in och tog en roll med marknad och produkt. Och då är det ju med i säljet, men mer som pre-sale, med på helt andra sätt. Och sen i samband med börsnoteringen så tog jag även över investor relations-ansvaret, vilket också är sig.
Just det.
Det handlar om att få ägare som ska vara intresserade av det vi gör. Det handlar om att attrahera kapital och att hela tiden vara relevant på börsen. Så att sälj är väl... Definitionen av sälj kan vi diskutera, men jag har alltid jobbat med sälj, men inte alltid i kontexten att lyfta lur dagligen.
Nej, jag håller med dig och det är viktigt att man börjar prata om det tycker jag. Därför att sälj är, alltså, för mig är det som att säga sport, ja, och sen då. Alltså, det är ganska mycket under det. Men jag tänker så här att dels då om man bara övergripande skulle se på resan. Vad tror du till alla som drömmer om att bygga ett techbolag och liksom så här. Vad skulle du ge dem för, om du kunde ge dem 5 tips eller 3 tips och råd. Som liksom är i de här tankarna. Man tittar på sådana som har gjort en resa som du har gjort från egentligen en idé då eller ett litet bolag till att bli börsnoterat. Det är ju så jag sa till dig innan vi började att jag vet ju att det är sjukt många som drömmer om en sån resa. Och vad skulle du ge dem för tips om de lyssnar nu?
Ja, men det är nog egentligen ganska enkelt. Sälj. Mm. Den kommer på 1, 2, 3, 4 och 5.
Ja.
Men Man får komma ihåg, den dagen du får en affärsidé så kommer du antagligen gå och tänka på den här ganska länge innan du börjar pitcha den för andra. Sen om du pitchar den för din familj, för dina vänner, för kollegor, spelar ingen roll. Det är sälj. Pitchen är sälj. Du har redan där börjat forma, liksom, vad är mitt budskap till marknaden? Och sen när du väl sen hittar samarbetspartner som du behöver det. Om du inte bara kan gå ut och sälja din idé som en tjänst, utan du behöver teknik och inte har den kunskapen själv. Ja, men då måste du sälja in den här idén till någon annan.
Ja.
Och ju mindre motstånd man möter på den resan, desto mer rätt är man antagligen. Men man får komma ihåg att en resa kan vara många år. Alltså just pratar inte om att man ska göra
det. Det behöver inte ske på, liksom, det är ju många som liksom tror att ja, men nu räcker jag ett bolag, jag har en idé, vi är miljonärer om 3 år.
Nej, men jag tror inte man ska starta bolag med ambition att bli miljonär.
Nej.
För då sätter man fel värden, då börjar man följa pengarna istället för att följa kunden.
Just det.
Och ska någonting komma på plats nummer 6 då, så är det väl att det är inte mig själv jag ska göra nöjd. Det är mina kunder som ska vara nöjda.
Just det.
Det blir en bieffekt av det man gör om man gör rätt saker.
Och den hoppas jag folk tog till sig, för det där är ju verkligen någonting, att starta bolag med ett varför, med ett syfte och inte bara för pengarnas skull. Jag tror att det är många som bränner sådär. För kan det vara en orsak till varför man kanske tar in investerare lite för tidigt och sådana bitar? Eller vad har du sett för liksom downfall? Alltså så här, vilka misstag är lätt att göra då i en sån, i en uppstartsfas när man är nykär och naiv på resan?
Alltså jag tror jag måste vara tydlig, men jag är inte bra på att, eller jag har ingen erfarenhet att leda bolag som är riskkapitalstyrda. Det har jag aldrig gjort. Jag har bara jobbat med bolag som växer organiskt, som har hög tillväxt och det själva idén är att kliva trappsteg uppåt.
Just.
Och jobbar du i organiskt tillväxtbolag så det handlar ju om att våga ta steget. Alltså, du lägger till 100% kostnad när du anställer en ny individ, men inte 100% effekt. Så att det måste göra lite ont innan man tar det här steget.
Just det.
Men det får ju heller inte göra för ont, för då kommer du tappa energi, kunder och personal. Så det handlar om att balansera när gör man de här sakerna. Och i början så är de här rätt läskiga. Som ensamföretag att anställa din första individ där du helt plötsligt tar ansvar för någon annans inkomst, du tar ansvar för någon annans privatsituation egentligen, vilket innebär, du har ju själv varit där, när man har anställda och bolaget går lite knackigt, så är det är ju inte min lön jag prioriterar, utan det är de anställdas lön, och det här måste man någonstans vara beredd på. Så att att ta de här stegen vid rätt tillfälle och ha den fingertoppkänslan, den är jätteviktig. Sen tror jag att, nu pratar du ju med väldigt många individer om sälj, men att kombinera det här med kunskaper om hur man driver riskkapitalstyrda bolag, när är det dags att ta in externt kapital? Jag kan ju fascineras av en sån resa som Spotify, som har hållit på i evigheter och som först nu börjar visa svarta siffror. Hur mycket pengar som har investerats i det här, men det hade ju inte gått att göra den affärsidén om du inte blev störst i världen på det du gör. Det är själv inbyggt. Men alltså det är ju sjukt imponerande att kunna sälja in den här idén, sälja in de kapitalbehoven och lyckas med det.
Verkligen.
Och ibland så lyckas vi. Och det är ju vi, säger jag. Men ibland så lyckas entreprenörer göra det. Men jag menar, det räcker upp tidningar idag och titta på att Northvolt har ansökt om rekonstruktion i USA och överväger att lägga ner verksamheten, som då gör en liknande resa med riskkapital, med extremt kapitaltung tillväxt.
Just
så att balansgången är ju extremt svår. Du måste, förutom att vara duktig och ha duktiga människor runt dig, också ha lite tur.
Ja.
Så, hade vi startat Lunda Logik 2019 och klivit rakt in i en pandemi, så hade det varit lite annorlunda.
Exakt. Nej, men precis. Och ja, det finns så mycket jag skulle kunna plocka runt det då. Men vi blickar framåt. Hur ser du på du gillar ju försäljning, du gillar marknad. Hur ser du på liksom försäljningen framåt då? Du har ju sett den förändras. Om vi hoppar in i säljsnack lite kort också. Du har sett förändringen i försäljning. Vi har jobbat mycket intensivt över telefon och det har gått till liksom det digitala och så vidare. Har du någon känsla framåt på hur vi effektivt jobbar med säljet för att bygga bolag framåt? Så?
Ja. En liten kristallkula du kastar ut här, men...
Alla entry!
Nej, men alltså, vi har, alltså branschen, mänskligheten har en tendens att vara rätt kortsiktiga. Och jag tänker inte säga att AI inte är vägen framåt. Men jag har varit med så länge i IT-branschen nu att jag också har varit med om andra teknikskiften. Vi hade en period när vi i princip inte kunde sälja vårt system för att vi inte hade en SQL-databas i botten. Därför att folk blir så upphängda på att ja, men det, har du inte den senaste tekniken så är du inte relevant. Och vi gick upp och tittade på okay, men vilka behov har du? Behöver du ha en SQL-databas? Är det så data- och transaktionstungt att det måste vara det teknikvalet? Och de som köpte produkterna var inte riktigt medvetna om vad som är bra eller dåligt. Och jag kan känna igen mig lite grann i det idag när vi nu pratar AI.
Ja, ni är med.
Okej, vad ska du ha det till? Vilken nytta ska du göra? Det innebär ju inte att AI inte kommer att vara inkorporerat i det vi gör. Men jag tillhör inte de som tror att alla säljare kommer försvinna. Jag tillhör inte de som tror att alla marknadsförare kommer försvinna. Jag tror att vi kommer få säljare, marknadsförare som blir extremt duktiga på att använda de här verktygen.
Ja, men jag...
Mer solet i relationen.
Ja, men min approach till det är väl lite som att en gång kollade lite. 1930 kom sprinklern ut i jordbruket i USA. Då började man liksom jobba med det. Jag gillar att titta på hur bönderna då, hur deras värld utvecklades. För det är ju väldigt parallellt med vad vi ser nu då. Att man fick verktyg för att kunna göra mer effekt per timme då, om man ska prata så. Du kunde göra större grödor, du kunde göra större allt. Men utan kunskap om jorden, utan kunskap om allt annat i alla fall, så spelar ju inte verktygen någon roll. Och det är lite det som blir mitt svar alltid när vi kommer in på det spåret att AI är ju inte bättre. Alltså, jag kan använda vissa säljverktyg fortfarande väldigt mycket bättre än om du ger det till någon som aldrig någonsin har jobbat med sälj. Alltså, för jag förstår roten i vad den ska göra då. Och det så jag är definitivt beredd att hålla med dig där. Sista Lars, jag vet att du ska vidare, så om du fick tipsa folk om två böcker som skulle hjälpa dem på sin, ena är företagsresan och det andra är sälj då, vad skulle du ge dem på tips?
Men jag skulle nog läsa Sapiens. Har inte ett skit med sälj att göra, men det har allt med sälj att göra.
Det blev min första tanke.
Nej, men alltså den evolution är intressant. När vi pratar teknikval och vi pratar människoutveckling med mera, så om vi slutar innovera, om vi slutar liksom av rädsla för att jobben ska försvinna eller vad det nu kan vara, så kommer vi sluta växa. Och hela mänsklighetens välbefinnande står och faller med att vi har tillväxt.
Just det.
Sen så får man se hur den görs.
Den har inte kommit innan, så den var bra. Ja, det var...
Men
var...
Förutom det så är det en väldigt rolig bok att läsa.
Mm. Jag har faktiskt inte läst den, men jag har hört om den en hel del. Men det är jävligt intressant att du slänger upp den i det här sammanhanget. Så då, nu känner jag mig tvungen att ta mig igenom den.
Men läsa den så kan vi diskutera den i bokcirkeln nästa.
En till då?
I mean, Good to Great, en bra bok. Jag tror det är skillnaden på riktigt duktiga entreprenörer och helt okej entreprenörer. Är mindset. Bara mindset. Ja, fördelen med att jobba på Lime, Lundalik Lime då, under väldigt många år var att jag fick träffa tusentals bolag, göra besök hos dem. Och en av de insikterna som man får när man gör det är att, eller jag säger så här, människor är inte smartare på andra ställen.
Nej.
Jag var inne i många A-listenoterade bolag. Smarta människor, men kanske... Alltså, man har en tendens att tro, okej, men Spotify, det är bara genier. Minecraft, samma sak. Och individerna som jobbar nere på spelindustrin i Malmös spelkvarter eller Stockholm, det är genier. Och det är de ju i sitt gebit. Men det är när du får de här att fungera tillsammans som du får ett framgångsrikt bolag. Så att... Det kan bli bäst i världen är ett jäkligt bra mindset.
Riktigt, riktigt bra. Nej, men jag gillar det. Och det är ju lite självförtroende boost för den som går runt och gärna skräms av det då. För det finns ju två sidor av det myntet med de som tror det, menar jag. De kan ju antingen bli inspirerade av den tanken, men många blir ju mer att de tar ett steg bak och så vågar de inte ens ge sig in i matchen, för de tror att de är så stora och bäst och farliga och skimma.
Alltså, nej, men det är ju, man får ju vara tydlig med det. Det är ju liksom, att bli bäst handlar ju om att förstå mest.
Mm.
Den som vet mest om kund, marknad vinner. Och då måste man göra jobbet.
Bra. Jag tycker den meningen summerar vi ramar in den och avrundar med den. Och vill man följa Lars så hittar man dig på LinkedIn. Jag kommer att lägga din LinkedIn-länk i beskrivningen på avsnittet här på podden också. Och Lars, jag tänker vi avrundar. Det har varit riktigt, riktigt grymt. Jag har skrivit så penna ryker. Och som jag kommer att summera lite också från den här texten som har kommit. Och med det sagt, stort tack för att du tog dig tid att vara med här i podden, Lars. Alltid kul att
prata
business. Och till er som lyssnar, som vanligt, gå gärna in och lägg massor av stjärnor och låt mig veta vad du tycker om avsnittet. Lars kommer komma tillbaka, jag kommer att hämta honom, don't worry, så ska vi ta en rond två på den här. Och som vanligt, ni vet vad jag brukar säga, det är kul att jag vet att du är grym, se till att du vet det också. Vi syns snart igen, tack så mycket allihopa, ciao ciao.